Välkommen till kritikerpanelen, Svenska Yles nyaste satsning på kulturkritik, där vi samlar kritiker och recensenter av olika konstformer. Och det här är det andra avsnittet och det ska handla om film. Filmen Blink Twice hade Finlands premiär i slutet av augusti och går nu på bio. Och det här är multitalangen och i det här fallet regissören Zoe Kravitz långfilmsdebut, och hon står för både manus och regi. Blink Twice är en amerikansk thriller med inslag av mycket pengar, våld och stark overklighetskänsla. I korthet, Channing Tatum spelar en tech-miljardär som bjuder en grupp kvinnor till en överdådig all-inclusive vistelse på en privat ö. Ett paradis som så småningom blir ett helvete i lyxförpackning. Och den kvinnliga huvudrollen spelas av Naomi Ackie. Det är en psykologisk thriller som bland annat handlar om maktmissbruk. Och jag har med mig två filmkritiker som har recenserat den här filmen. Martina Molins Melberg har recenserat den för HBL och Silja Salgren Fodstad för Svenska Yle. Välkomna.
Tack.
Tack.
Och vi inleder med en ja-nej-fråga. Ni måste först svara bara ja eller nej, och sen så ger jag er chansen att utveckla era resonemang. Och den här ja-nej-frågan lyder så här. Gillar ni den här tropen som är otroligt rika människor med onda avsikter? Silja?
Nej.
Martina?
Nej.
Enighet är det absolut bästa, eller? Vi ser. Silja, vad tycker du om... Varför svarar du nej?
Jag svarar nej därför att jag tycker att det finns en jättestor risk att man halkar in i en extrem ytlighet där det blir en slags frossande i visuell rekvisita, och det är lätt hänt att man har svårt att dyka under den där ytan. Att även om jag förstår poängen med det här att man gör den typen av avvägning, så tycker jag att det ofta blir besvärligt att tala om det.
Mm-hmm. Martina?
Jo, jag håller ganska långt med. Jag tänker att jag tycker att det blir liksom ofta just det ytliga och ganska så lätta poänger. Att det liksom, de faller in i att så här, åh, titta, rika människor, de är inte helt liksom hemska. Mm. Se hur hemska de är. Så det blir liksom ganska tröttsamt. Det kan kännas ibland som att har man sett en så har man sett dem alla. Mm.
Ni har fått hemläxa båda två, och det är att ni har fått välja en del av den andras recension som ni vill lyfta upp och belysa av någon orsak. Och Martina, då vill jag fråga dig till att börja med, vad har du fastnat för i Siljas recension av Blink Twice?
Jag tyckte överlag att det var jättespännande att läsa Siljas recension, därför att jag tänker att ibland kan man, när man har skrivit om en film eller man har sett en film och så läser man någon annans recension, så kan man ibland få känslan av att så här, har vi sett samma film överhuvudtaget? Mm. För att så här, någon tycker så annorlunda eller har fastnat för helt andra saker. Men jag tyckte, med Silja så kände jag så här, ja, vi har nog sett samma film, vi är bara inte lika nöjda med resultatet. Och kanske att vi har tagit fasta lite på olika aspekter av den. Och det som jag tyckte var, det som jag tänkte att vi kunde fundera mera på om den här filmen, och kanske inte bara den här filmen utan så där, film överlag eller film idag, är den här hämndaspekten som också, alltså den hämndtematiken som också finns i den här filmen, men som jag inte tycker att, för mig var det inte så stor del av vad jag fastnar för i den här filmen. Men du skriver en del av det, och då skriver du att du känner en viss oro över liksom den cynism och den kyla som de här hämndskildringarna liksom vittnar om. Och så skriver du citat, för visst lurar det en fara i att hämningslöst bejakande av rätten att utkräva hämnd, eller? Citat slut. Och då tänkte jag att vi kunde haka fast i det här eller och fundera lite på att vad är de här hämndskildringarna? Vad symboliserar de? Varför är de så jättepopulära? För de är ju det. Det finns väldigt mycket filmer. Är det bara väldigt tacksamt och liksom sådär just lätt på något sätt för publiken att ta till sig? Att så här, nu ska vi hämnas, yeah, vad bra. Eller vad tänker du om det?
Jag tänker på sätt och vis att det är lite samma grej som jag har problem med där, som jag har just med din första fråga. Det här med att rika människor som är obehagliga, tycker man om det eller tycker man inte? Lite samma sak, det har en tendens att fastna i den där ytan, för att du ser den där fernissan och sen kan du antingen gå all in för det här, underbara miljöer och fantastiska saker får man se, ja, men sen är de ganska obehagliga, de här människorna. Så är det samma sak med hämnd, att det är någonting så, det är en så primitiv känsla och den är så enkel att skapa en identifikation för hos tittaren. Att jag där också känner att det är ganska svårt att få ett hemdrama med finess så att det känns som att det ger någonting bortom den där jätteenkla känslan av att yes, nu blev det bra. Jag kan ju säga att då när jag skrev den här recensionen så jag tror att saker som också inverkar var det att jag samma vecka såg The Crow. Som är ett jättestarkt hämnddrama där man verkligen tar ut allt av den här blodiga aspekten av hämnd. Att det är en väldigt primitiv sorts hämnd dessutom. Som jag känner att man kanske inte ger tittaren tillräckligt med tankestoff så att det slutar liksom med den där hämnden. Du kan inte tänka bortom den och det stör mig.
Jo, jag håller med dig för att jag tänker just med den här filmen Blink Twice så utan att här får vi också, när det gäller så här någon sorts filmer så får man akta sig för att inte spoila för mycket och inte så där säga så mycket detaljer. Men i den mån det finns liksom den här hämndaspekten i den här filmen så tycker jag egentligen att det är filmens svagaste punkt. Mm. Jag tycker att det fanns annat som var liksom mycket intressantare. Som nog fortfarande den rör sig nog på ytan. Det kan vi prata mer om, för det håller jag med dig om, men jag är mer förtjust i det än vad du är.
Men tycker ni då att hämnden, är det hämnden som blir det övergripande tema, eller är det den här, äter de rika? Eller vad tycker ni att blir det liksom huvudtemat i en sån här film?
No, det är just, alltså, jag är glad när Martina säger det här, det är lite svårt med just den här typen av film där en del av essensen, poängen, finns inbakad så att säga i intrigen och du kan inte avslöja det för den människa som inte har sett den för att det kommer på något sätt i slutskede av det hela. Så jag tycker nog att det är ganska långt, det är en bärande kraft, men du förstår det egentligen först i slutet av filmen att det är så här det är. Och det är där jag känner mig lite snuvad. För att då blev det så att var det inte mer än det här? För att jag kan säga att det som jag har till exempel just fäst mig vid i Martinas text, så det var just det som du faktiskt har som inkastare, att Blink Twice uppvisar mer politisk nerv än många andra thrillerfilmer. Och där är jag jättenyfiken på att höra dig säga just att på vilket sätt uppfattar du den här politiska nerven, att den syns mer?
Jag tänker där just att för mig handlar den här filmen inte egentligen så mycket om hämnd och jag tror att där kanske jag på ett annat sätt än du, eller jag var liksom så pass förtjust och så pass inne i den att när den är liksom de delarna som jag då, det som de delarna som handlar om hem som då kanske sådär kommer in emellanåt eller så, de valde att vara lite sådär att okej, det där var egentligen lika förtjust i, men för mig är det inte det som är den här filmen. För mig handlar den här filmen mycket mer. Den handlar om makt, den handlar om trauma, tänker jag. Den handlar också om trovärdighet. Vad blundar vi för? Vad minns vi? Vad glömmer vi? Vad väljer vi att glömma? Kanske för att det är bekvämt eller det gynnar oss eller av ett trauma. Jag tänker att det den vill, tänker jag, vara en film mera i liksom Jordan Peels anda. Alltså Jordan Peele som har gjort Get Out och gjort Us och filmer som handlar ganska långt om rasism och strukturell rasism. Och jag tänker att Zoe Kravitz här liksom vill göra en film som handlar om misogyni och liksom på ett strukturellt plan. Och att den är liksom en MeToo-thriller, tänker jag att den är. Och det är klart att det finns liksom hämndaspekter där också. Och det kan ju vara tillfredsställande. Men för mig var det liksom mycket intressantare att tänka. Och kanske jag egentligen är väldigt snäll mot den här filmen för att jag börjar tänka en massa saker som inte nödvändigtvis kanske finns i den, men jag tycker att det där, så som den jobbar visuellt och det som den kastar in, det som den liksom vill att jag ska tänka på, det funkar för mig. Jag köpte det.
Zoe Kravitz regidebut, och ni jämför ganska mycket i era båda recensioner med tidigare verk. Silja nämner Ari Asters Midsommar och Olivia Wilde's Don't Worry Darling, och ni båda drar paralleller till Jordan Peele filmer. Och då undrar jag, tycker ni att Zoe Kravitz lyckas bygga på en etablerad redan tradition? Eller tycker ni att det liksom blir bara ett sämre inlägg i en sån här filmtyp som till exempel Jordan Peele har fått jättemycket pris för?
Jag tänker att jag gjorde ju själv en del jämförelser, men samtidigt skulle jag vilja, nu är det så att jag vill säga både ja och nej egentligen, för att jag tänker att det är svårt att inte göra jämför, eller det är svårt att inte se referenserna, men jag tänker nog att Zoe Kravitz försöker göra sin egen sak, och hon är väldigt medveten om de här referenserna. Det är inte så att man ser på den och är så här, okej, det där har vi ju redan sett förut och det här är sämre, utan hon är, tänker jag, hypermedveten om, och det är liksom de referenserna du hittar. Jag tror nog inte att det är en enda där som Zoe Kravitz skulle vara så där, oj, det har jag inte tänkt på. Jag tror hon har tänkt på allting, och det kan jag uppskatta. Alltså jag tycker att det är ett hantverk som liksom, det finns en omsorg, eller i alla fall någon som har gjort sin läxa, som har gjort den här filmen. Sen tänker jag att den nog inte kan mäta sig med Jordan Peele's Get Out, tänker jag, som nog liksom verkligen är kanske ett nästintill perfekt exempel på att göra en sån här sorts film där man vill liksom säga någonting om samhälle, men via skräckfilmen har ju alltid egentligen varit en genre där man kan jobba alltså jättepolitiskt egentligen, eller säga jättemycket om samhälle, för att i skräckfilm kan du liksom, det finns så mycket saker som människor går runt och är rädda för, som inte bara är just sådär att någon ska plötsligt hoppa fram bakom en dörr, utan så här, det finns så mycket samhälle som du kan liksom omvandla till olika liksom skräckelement i en film. Så där tycker jag nog att, jag tycker nog definitivt att Zoe Kravitz får godkänt som liksom någon som har gjort sin egen grej, det tycker jag.
Jag håller bara med, det kan jag säga. Men det som jag just tänkte på, eller som kom tillbaka i mitt huvud här nu när jag lyssnade på dig, Martina, så det är också det, just det här nöjet med att läsa någon annans recension som vi var inne på här tidigare, och just det här att du i din rubrik tar fasta på det här att vad man minns och vad man glömmer, för det är ju lite samma sak. När jag kommer ut ur salongen så kommer jag ihåg något annat än vad Martina har kommit ihåg. Och sen just att du kastar ut en sak i din text som jag kan liksom spinna vidare på och börja fundera, för det var ju mycket det jag tänkte också tillbaka till den första frågan, det här med rika människor som är obehagliga, att det finns någonting där som har en politisk underton just i det här med hur man dövar sitt eget samvete, hur mycket man går ner sig i konsumtion, hur mycket man som tittare själv älskar liksom den här ytan och den här fernissan, och vilket pris man beredd att betala för att bara få ta del av det. Man skulle vilja se det obehagliga som finns där. Så onekligen finns det de där aspekterna också invävt i det här. Och jag menar, när det gäller Zoe Kravitz, så tycker jag att det som är lite hennes dilemma faktiskt, om vi då jämför med en Jordan Peele som ju har en personlig ingång, och det där temat är så stort, och han var först med att göra det på det sättet. Så Zoe Kravitz förstås, när du kommer från den bakgrunden att du är infödd i den här branschen, i den här världen, så är hon perfekt på att manövrera där. Men det är klart att hennes ingång kan inte vara så jätteunik, för att jag menar, det här har vi så att säga sett.
Jo, och det finns ju alltid liksom någon slags, alltså hur kommer man ifrån den på något sätt paradox som skapas av att man försöker liksom kanske, man skapar konst som i princip vill säga, hej, märker ni inte att ni blir distraherade av underhållning? Liksom. Och sen är man så här, jo, vilken bra underhållning det var att få se den här filmen som handlar om att vi blir distraherade av underhållning. Alltså hur, det är ganska svårt att både göra, alltså du vill säga en sak, men egentligen så, jag menar, säkert går det, man kommer ut ur Blink Twice och så är man så här, okej, det var underhållande. Och så går man kanske vidare, att så här, har faktiskt någonting förändrats igen? Kanske, kanske inte. Så det tänker jag finns också alltid där. Det är svårt att, det är svårt att göra det helt och hållet. Det hon vill göra. Är svårt.
Ja, men jag tänker också att det här i någon mån att göra med det där. Jag brukar alltid säga att det är jättesvårt att göra en krigsfilm så att det blir avskräckande när det gäller krig. För det finns alltid den här publiken som går och tittar på det för att få en action-kick. Samma sak med sex, det är svårt att skildra det. Det är de här jätteprimära sakerna. Och på något sätt så är det med den här lyxen. Att du kan visa lyx för att vi ska haja till inför lyx. Och det fungerar sällan. Att jag tycker att den här norska serien, jag försökte nämna den här också, den här Exit, som skildrar de här norska männen som alltså lever
rikemännen
som lever i extrem lyx och har liksom noll moraliskt kompass längre kvar. Att där finns någon slags beröringspunkter, och den drar det så långt, det där obehaget, att du kan inte riktigt skaka det av dig. Ja. Men här så är det precis som du säger, att när man kommer ut så var man så här, yes, jag var underhållen, och liksom det var det.
Vi var lite inne på det tidigare, det här att det här är en lite svår film kanske att recensera, i och med att den ingår i kategorin plot twist filmer. Hur tänker ni då ni skriver recensioner, att hur mycket kan man avslöja av handlingen? Hur mycket får man avslöja av handlingen i en recension? Speciellt om filmens liksom riktiga crescendo nästan måste hållas hemligt.
No, det där tror jag nog att det varierar kanske beroende på filmen och just hur viktigt det känns som att det är för filmen att någonting ska vara hemligt. Jag brukar nog aldrig, jag tror inte att jag någonsin brukar avslöja slutet, hur den än slutar, så känns det på något sätt märkligt att berätta det för publiken innan den har sett filmen. Sen, jag försöker nog undvika spoilers så mycket det går, men ibland är det ju, och det är ju jättefrustrerande i vårt jobb, alltså verkligen, att man känner att sådär, okej, men här skulle jag vilja säga någonting, och det är inte det att jag vill berätta nu, liksom, jag vill inte spoila, men jag har någonting som, det finns något intressant att säga om det här, och det skulle jag vilja förmedla, men jag kan inte göra det utan att spoila, och då måste man ju liksom alltid göra en avvägning, och då försöker jag nog tänka så här, okej, hur viktigt, om jag skulle ha vetat det här, skulle det ha ta bort någonting från filmen för mig. Så jag försöker kanske använda mig själv som någon slags kompass. Att så här, skulle jag ha tyckt att så här, aha, okej, vad tråkigt, så här, det visste jag redan. Eller skulle det kanske ha varit okej att jag visste det?
Det är nog jättesvårt. Alltså jag är också ganska, försöker vara väldigt försiktig. Jag är så här yrkesskadad av att recensera Marvel-filmer där publiken kastar tomater på en om man nämner vad rollkaraktären heter. Det är liksom redan spoilervarning
på det. Mimi Merkel har gjort det på live-radio en gång.
Nej, men det är otroligt svårt. Men just när det gäller den här typen av film så det finns så många på något sätt element i det här som är intressant som du kan haka fast på. Jag menar just att det är en regidebut. Det att Channing Tatum spelar en roll som är mot den typ av roller han vanligen brukar göra, och han är så pass känd för publiken att man kan ha det som ingång. Sen märkte jag nu när jag läste våra respektive recensioner på nytt, nu hade det ju gått några veckor sedan den här filmen kom, så satt jag för mig själv och funderade så att jag förstår precis vad Martina menar när hon skriver, och jag har använt mina referenser för att jag tycker att med det här gör det tydligt. Och så funderade jag så där ur det perspektivet att du skriver för en publik som inte känner igen de där referenserna. Att vad är det då som försvinner ur ingången i en text? Att blir det obegripligt då? Eller hur ska man tänka? Mm. Att det är nog med film så är det otroligt svårt. Jag brukar ofta säga att det är därför jag älskar att vara filmkritiker ändå framom att just skriva om tv-serier. För jag känner alltid att om inte du har sett hela säsongen så hur ska du då kunna avslöja det? För att slutet är centralt, hur du än gör din tolkning.
En snabb avstickare vill jag ställa till dig, Silja, för att som en man med fruktansvärd ormskräck så var det tur att jag la märke i din recension till att det finns ormar i den här filmen. Och då funderar jag så här, den här filmen Blink Twice har flera varningar på biosidorna till exempel, så varnar det för våld, och jag såg någonstans på internet att det varnades också för droger och sådär. Hur brukar du tänka där, Silja? Finns det stunder då man faktiskt måste vara så här varning för publiken?
Jag tycker inte med Blink Twice. Det kan ju vara bra att veta om man har ormskräck. Eller filmer där det är spindlar eller sånt här, att man kan på något sätt understryka det då. Men när jag var yngre så var jag alltid rädd för att jag var liksom den här moraltanten. Det var nog så fruktansvärt mycket våld. Nu som äldre så har jag liksom inga hämningar på den fronten mera. Nej, men alltså ena sidan att man börjar vara ganska härdad, men samtidigt ett gärna understrykade, som då i den här The Crow till exempel. Jag tycker att hämndbiten övergår i ett så sadistisk styckning som jag inte finner ett dugg förankrad i att det skulle behöva finnas där. Och då skriver jag något. Det här är sen våldsamt, bara så ni vet. Men inte vet jag om man annars behöver varna.
Till sist, det som förhoppningsvis någon gång i framtiden är den berömda avslutande frågan av kritikerpanelen. Som vi har pratat om så finns det en underton av hämnd i Blink Twice. Vilken är er favorit hämndfilm? Silja.
Får man säga bara en scen?
Det kan du få.
För att jag nämligen satt och tänkte på, för just det där, det är så svårt, jag har ofta svårt att identifiera mig med en hämnd, jag menar just inom skräckgenren eller inom deckargenren, där mördaren ofta bär på ett agg från det att den har varit liten och blivit illa behandlad och whatnot sånt här. Om man frånser det så finns det alltså en scen i Thelma & Louise med de här två kvinnliga gestalterna som skjuter en tankbil tills den exploderar därför att chauffören har trakasserat dem flera gånger under filmens lopp. Och där finns i den scenen, det är en sån där, jag behöver inte ha något dåligt samvete eller överhuvudtaget något dubier kring det här. Det här är en berättigad hämnd, det är en hämnd som är otroligt skön att ta del av. Och det är en sån som ofta kommer för mig sådär som att, nej men det här, det kan jag liksom leva med. Mm.
Ja, jag vill nästan byta film till för Thelma Louise. Det är faktiskt ett jättebra val av film. Och för mig inte bara den scenen. Den scenen är faktiskt, den är briljant. Men jag tycker hela filmen är liksom en otrolig film överlag. Men också just på temat hämnd. Men jag valde en, kanske en lite kontroversiell film. Jag valde Luc Bessons Leon. Med Jean Reno och en väldigt ung Natalie Portman. Och den handlar om en hitman, Leon, som får ta hand om en 12-årig flicka. Efter att hennes familj har blivit mördad av en korrupt polis. Och den här flickan Matilda, så hon övertalar Leon att lära henne allt som han kan. Hon blir hans lärling så att hon ska kunna hämnas. Och den är, alltså orsaken till att den är lite kontroversiell är det att det finns den här Lolita-aspekten som nog alltid har varit lite sådär en 12-årig flicka och en typ 30-årig man. Men efteråt hade det också kommit fram. Luc Besson har blivit anklagad för våldtäkt och Natalie Portman har också pratat om den här ganska obehagliga känslan av att bli sexualiserad i så ung ålder när hon gjorde den här filmen. Så den är inte okomplicerad. Men om vi kan för stunden åtminstone separera liksom konstverket från konstnären så är det en otroligt snygg, otroligt våldsam men otroligt gripande film. Och Natalie Portman är fenomenal. Alltså det är helt otroligt att en 12-åring kan, alltså som 12-åring, att, eller kanske hon var 14, jag vet inte om hon var 12, men ändå väldigt, väldigt ung. Det är en otrolig film.
Mm. Min är Django av Quentin Tarantino. Det var det från kritikerpanelen den här gången. Silja Sahlgren, fortsatt recension av Blink Twice hittar du på svenska.yle.fi/kultur. Och Martina Molins Melbergs recension hittar du på Hufvudstadsbladets kultursidor. Tack för att ni var med.
Tack så mycket.